Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext den andra söndagen i advent. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Markus i det första kapitlet och från den 14 versen. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Ja, vad innebär Jesu ord idag? Tiden är inne och Guds rike är nära. När Markus i början av dagens text anger tiden för Jesu framträdande, så beskriver han någonting som måste ha sett ut som motsatsen till att Guds rike var nära. Efter att Johannes hade blivit fängslad, skriver han. Det är vid denna tid Jesus kommer till Galileen och förkunnar. Så påminns vi redan här om att hålla fast vid Guds ord istället för att gå efter det vi ser. Vi ska inte förneka det vi ser. Det är ju också verkligt. Men hur ska vi förstå det som vi ser? För det måste Guds ord lära oss. Gud ger oss genom sitt ord en nyckel så att vi förstår den verklighet vi lever i. Han talar om hur han ser på den och vad som kommer att hända. Genom tron kan vi vara vissa om att det Gud säger är sant och att det kommer att bekräftas i Guds tid. Johannes döparen hade framträtt som den första offentliga profeten i Israel sedan Malakis tid. Han hade predikat i öknen om både synd och förlåtelse. Och han hade varit tydlig med att de alla behövde förlåtelse. Ingen levde upp till Guds lag. Också de som kallades Guds folk behövde döpas med omvändelsens dop. Omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judén och Jerusalem hade kommit ut till Johannes och han hade döpt och undervisat dem. Det hade kommit ut fariser och sadducer för att döpa sig och då hade han varnat dem att de inte skulle tänka sig att de inte behövde någon verklig omvändelse. Tro inte att ni kan säga inom er: vi har Abraham till far. Jag säger er att Gud kan väcka upp barnet Abraham ur dessa stenar. Jag är ett sant Abrahams barn. Det är inget man föds till. Det blir man genom ett Guds under. Johannes varnade det religiösa ledarskapet för att de inte tog den egna synden på allvar. Han hade talat Guds ord öppet och folket hade förstått att han var en profet. Han sa inte det människor ville höra utan det som behövde sägas. Också landsförsten Herodes, honom hade han förmanat för att han hade tagit sin brors hustru. Hon hade lämnat sin make för att ställa och hålla sig till Herodes. Det är inte tillåtet för dig att ha henne, hade Johannes sagt. Nej, naturligtvis får man inte ta sin brors hustru ifrån honom. Och Herodes, han hade svarat på det sätt som han kunde. Han hade låtit fängsla Johannes. Det hade han makt att göra. Även om han handlade mot Guds lag och säkert också mot egna samvetets röst när han gjorde så. I denna tid trädde Jesus fram och förkunnar att tiden nu är inne för Guds rike. Kunde Guds rike komma till dem när allt såg ut som det gjorde? Ja, det inte bara kunde komma. Tiden var inne. Guds rike var nära. Vi kan ställa oss samma fråga idag. Kan Guds rike komma till oss i den tid vi lever i? Vi får se på våra omständigheter med öppna ögon och så ställa oss frågan utifrån Guds ord. Kan Guds rike vara nära i ett land som har det ena eller andra politiska styret? Ja, vi läser idag att det kunde vara nära också under Herodes, han som fängslat Guds profet. Det kunde vara nära under Pilatus, han som lät döma Guds son till döden. Kan Guds rike vara nära i ett land där det religiösa ledarskapet i allmänhet är korrumperat eller drabbat av blindhet? Ja, på Jesu tid så fick Jesus säga till en av de bättre: du är Israels lärare Förstår du inte det här? När han förklarade hur en människa kan bli ett Guds barn och komma in i Guds rike. Om andra fick han säga, låt dem vara. De är blinda. Ledare för blinda. Kan Guds rike vara nära när folk i allmänhet lever efter sin egen vilja och inte frågar efter vad Gud vill? Ja, vi ska inte tänka oss att Guds rike inte kan vara nära i vår tid när vi ser vår omgivning. Tänk på hur Paulus skriver till församlingen i Rom, till Guds älskare, hans kallade och heliga. Strax efter denna hälsning målar han upp en bild av den rådande kulturen. En bild som är talande vittnesbörd om Guds dom mot otro. Eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag. Så att de gjorde sånt som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Människor som förnekade det de själva kunde veta blev utlämnade till en ännu större villfarelse. Ser vi inte något liknande omkring oss idag? Och var inte det som hände med Herodes som vi just läste om? Han gick emot det som alla kan veta är rätt och riktigt och tog sin broders hustru. Och så ledde det till att han också kom och fängsla Guds profet. Ja, Johannes blev fängslad och han satt i fängelse tills han en dag blev avrättad och hans huvud serverades på ett fat. Mitt i allt detta framträder Jesus i Galileen och han säger, tiden är inne, Guds rike är nära. Det betyder inte att Guds profet nu skulle befrias från Herodes fängelse. Eller att Jesus skulle göras till kung i Jerusalem och regera där istället för den romerska ockupationsmakten. När Jesus skulle gå samma väg som Johannes. Eller rättare sagt, Johannes väg var en skuggbild av den väg Jesus skulle gå. Korsets väg. Att stå inför Pilatus och säga sanningen, men inte bli lyssnad på. Den gode skulle förkastas. Den rättfärdige skulle fördömas och straffas för alla människors synder. Men det som såg ut som ett nederlag, det skulle inte bara vändas i seger. När det vände, då hade segern redan vunnits. Dagens text om hur Jesus framträder vid denna tid och talar om hur Guds rike är nära påminner oss om att inte gå efter hur människor bedömer saker, utan efter vad Gud säger. Annars går vi snart vilse. Det finns mycket som på ytan ser ut att vara mer inbjudande än korset. Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han har avväpnat härskarna och makterna. Han har gjort dem till allmänt åtlöje. Han triumferade över dem på korset. I mörkret trädde ljuset fram. Och ju mörkare det tedde sig omkring honom, desto klarare blev kontrasten. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen. Det var det område som Herodes var landsförste över. Matteus citerar profeten Jesaja när han talar om denna plats. Hedningarnas Galileen. Och fariseerna skulle senare säga till den som trodde på Jesus, sök i skriften så ska du se att ingen profet kommer från Galileen. Och om man då hade svarat att det kom ju faktiskt en profet från Galileen. Jona, den motvillige profeten. Han som ville fly från Guds kallelse. Han som beklagade sig när folket som han predikat för omvände sig och kom undan domen. Ja, det är tveksamt om det hade gjort saken bättre om man hade nämnt detta. Galileen, det var inte en plats där man förväntade sig att Guds rike skulle framträda. När Jesaja skriver om hedningarnas Galileen så talar han också om det folk som sitter i mörker och de som bor i dödens land och skugga. Men just de skulle få se ett stort ljus. Vid ett annat tillfälle kommer vi ihåg att Jesus säger: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Och så tillägger han: nej, Guds rike är mitt ibland er. Det är samma sak vi ser i dagens text. Guds rike är nära. Men Jesus är nära. Guds rike är där Jesus är. Och Guds rike är nära varje gång Jesus förkunnas. Då förvandlar Gud hjärtan. Han föder på nytt med sitt ord. Och han för in människor i sitt rike. Och han styrker tron för de som redan har Guds på nytt. Därför kommer Jesus till Galileen för att predika Guds evangelium. För att kalla människor från mörkret till sitt underbara ljus. För precis som i alla tider så hade folket större behov än det som gällde det politiska styret. De hade djupare behov än det materiella. Ja, om de bara prövade sig själva inför Guds lag så skulle de se det som vi alla ser när vi prövar oss inför Guds lag. Vi litar inte på Gud och vi älskar inte vår nästa som oss själva. Då är synden inte längre bara någonting utanför oss. Det är någonting inom oss själva. Paulus talar om hjärtats synder när han skriver: du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Nej, den som har försökt driva ut synden ur hjärtat genom att bestämma sig för att nu ska jag bara vilja det som är gott. Den människan har också märkt hur djupt synden sitter. Det går att säga till andra vad som är rätt och hur man ska göra. Men det ändrar egentligen inte hjärtat. Och samtidigt så längtar vi ofta mer efter att de yttre behoven ska tillfredsställas än efter att vi själva ska bli som Gud vill att vi ska vara. Till ett folk som är på det sättet kommer nu Guds son. I en tid när Herodes styr över Galileen, hela landet är ockuperat av romarna och det religiösa ledarskapet är på det stora hela blint och korrumperat. Gud genomför sitt frälsningsverk mitt i allt motstånd mot hans vilja, mitt i all synd. Ja, han till och med använder sig av de syndiga omständigheterna, av otron och oviljan, för att genomföra sin frälsning. Församlingen i Jerusalem, de skulle senare be: de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och så kunde Pilatus likgiltighet inför sanningen tjäna till vår frälsning. Det behöver inte få oss att tappa modet när vi ser hur världen omkring oss ibland verkar ha förlorat förståndet. Det är ändå inte världen som ska ge oss det vi behöver. Gud använder världen som verktyg. Men det är han som genomför verk. Och därför är det inte så förvånande det vi läser idag. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Gud höll nu på att genomföra sin plan. Att Johannes hade blivit fängslad, det var en del av det som måste ske. Jesus bekräftar detta med de ord som följer: tiden är fullbordad och Guds rike är nära. Det rike som vi inte ser med ögonen. Det rike som inte är av den här världen. Som varken kan eller behöver försvaras med svärd. Det rike som inte handlar om mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Där Jesus själv är konung. Och där allt måste tjäna till hans folks bästa. Även om det kan innebära både nöd och ångest, förföljelse, brist och allt möjligt annat som finns i den här förna världen. När tiden är fullbordad, då genomför Gud sitt verk. Då sänder Gud sin son för att friköpa oss från våra synder. Och Guds son förkunnar samtidigt om detta verk, så att vi genom att höra också ska föras in i Guds rike. Omvänd er och tro på evangeliet. Han börjar med omvändelsen, sinnesändringen. Det går inte att tro på de goda nyheterna om våra synders utplånande, om vi inte har sett och förstått att vi har synder. Men när man ser att synden inte är någonting gott, trots att vi kanske känner att vi vill utföra både det ena och det andra som vi egentligen vet är synd, då inser vi att synden finns inuti oss. Vi kan inse att synden utanför oss till sin natur inte skiljer sig från synden som är i våra hjärtan. Vår gamla människa är inte annorlunda än Herodes. Han som följde sina begär och sen tystade den röst som påtalade hans synd. Därför behöver Guds rike komma igen och igen till oss. Den gamla Adam är inte mer intresserad av sanningen än Pilatus. Den syndiga naturen är både blind och korrumperad. Och det gör ont att se den sanningen. Men vi är kallade till omvändelse varje dag. Den gamla Adam ska dödas och en ny människa uppstå, leva och styrkas. Vi behöver se vår synd för att förstå varför Jesus inte bara kom och predikade, utan det som hände sedan. När han mötte allt större motstånd. När hans underverk förklarades vara verk av djävulen själv. När han blev förrådd av en av sina egna. Övergiven och förnekad. Utlämnad, dömd, hånad, piskad och uppspikad på ett kors. Varför gick han igenom allt detta? Ja, det berodde inte på att det var dåliga tider, att världen kan bli bättre. Det berodde inte på att de människor Jesus mötte var särskilt syndiga. Det var för din och min synd han utlämnades för att lida och dö. Han bar den förbannelse vi borde ha burit och hängde på korset och dog. Och så hade han tagit vårt straff. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Allt är färdigt. Vi får lyssna och tro. Vi behöver därför inte bli förvånade över att världen ser ut som den gör. Och vi ska inte heller tänka att Guds rike ska gå under om det till exempel fattas orättfärdiga beslut i samhället. Vi lever i världen, men inte av den. Som kristna ska vi vara goda samhällsmedborgare. Men vårt sanna hem är hos Kristus. Han styr världen ända tills hans fiender är lagda under hans fötter. Vi får minnas detta och låta oss styrkas i tron på evangeliet. Och när vi har blivit styrkta så vill vi också dela med oss av tron. Så låt oss be om tillfällen att få göra det till människor i vår närhet. Till alla de som lever utan Gud och hopp i världen. För i den här världen är det enda sanna hoppet det Guds rike som inte är synligt för ögonen, som Kristus har vunnit för oss när han led för alla människors synder. Därför behöver alla människor nu ta till sig orden: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Amen. Låt oss be. Herre, styrk våra hjärtan i vissheten om att i Kristus har Guds rike kommit till oss. Lär oss att värdera vad du har gett högre än det världen kan locka med. Lär oss att lita på ditt ord istället för att gå efter det vi ser för ögonen. Tack för att du omvänder oss varje dag genom ditt ord.